Välkommen till den här vikinga salen och välkommen till den här Loka bulletinen som innehåller första delen av ett föredrag som hölls den 4 oktober i Lund. CG Jungföreningen i Skåne, vänföreningen till svenska CG Jungstiftelsen, hade inbjudit mig, Björn Skålén, att föreläsa om den nordiska mytologin och de nordiska gudasagorna. Titeln för föredraget var: Hur förklaras det ondas uppkomst i den nordiska mytologin? Varifrån kommer inspirationen till sann diktkonst? Björn Skålén, folkskollärare, berättar några centrala myter från den nordiska mytologin. Visar hur vi kan förstå väsen som Midgårdsormen, Fenrisulven och Hel. Samt hur vi kan uppleva Odin, Thor och Frej i vardagen. Och det här är första delen av föredraget före kaffepausen.
Ja, då hälsar jag er alla hjärtligt välkomna hit idag till de nordiska gudasagorna. Och som ni vet så är ju myter och sagor, det kommer ju ur psykets djupaste grundstruktur. Och någonting som vi behöver för att må bra, ha mental hälsa. Jag tog med lite visa ord ifrån Marie-Louise Franz som har skrivit den här boken Sagotolkning. Den kan jag rekommendera varmt. Jag ser den är välläst här. Och hon säger att alltså, sagor och myter kommer ju från samma källa som våra drömmar. Och sagorna, till skillnad från myterna, så är sagorna det renaste och enklaste uttrycket för det kollektiva omedvetnas processer. Och det kan vi ju förstå varför barnen så lätt tar sig till. Det är liksom direkt kontakt med psyket. Men med myter så är det lite mer komplicerat för att liksom komma åt den här djupa medmänskliga grundstrukturen. Där får man liksom gräva sig fram lite grann i det kulturella. Därför att det finns liksom lager av det kulturella. Så myter är mera kultur. Och därför är det så roligt tycker jag idag att vi ska ha den nordiska mytologin. Eftersom det är ju vår kultur. Och hur mycket känner vi till om den och hur mycket är vi i kontakt med den. Och idag så har vi den stora glädjen att ha en kunnig man och erfaren man på detta område. Och det är Björn Skålén och han har rest ner hit till Lund ända från Delsbo.
Ja.
Och du har jobbat väldigt mycket, kan jag förstå, med det här med om man säger vad psykets grundstruktur på ett sätt, fast du kanske inte kallar det för det själv. Men när jag tittar lite på din bana i livet så började du som lärare, utbildare till folkskollärare.
Mm.
Men sen har du fortsatt att hela tiden utveckla dig. Du läste filosofi, antropologpsykologi eller antropologi var det. Sedan reste du runt lite grann, bland annat Indien, Persien. Och det som verkligen fick dig riktigt engagerad i den när det gäller mytologi, det var när du också kom i kontakt med Waldorfspedagogiken.
Ja, just det.
Ja. Och det var för ungefär 20 år sedan, om jag har förstått det rätt.
Ja, det var på Steiner-seminariet i Järna som det ingick i Waldorf-lärarutbildningen.
Ja, precis. Så idag ska vi få hjälp att närma oss de nordiska gudasagorna. Och det ska bli väldigt spännande, för det är, som ni har sett, så handlar det både om hur förklaras det ondas uppkomst i den nordiska mytologin och varifrån kommer inspirationen till sankt diktkonst. Och när det gäller det ondas uppkomst, eller det onda i vår värld som den ser ut, så behöver vi verkligen knyta tillbaka till myterna och sagorna. Och då tänkte jag lite grann på det Marie-Louise från France sa här, när hon fick frågan om vad hon trodde om framtiden för världen. Och då sa hon det att sagor rör vid det mest mänskliga, eftersom det är skapade av den vanliga människan. Och när man kan återförbinda människan med den instinktiva allmänmänskliga grundstrukturen blir hon frisk och kan återknyta kontakten med medmänniskor och samhälle, säger hon vidare. Och hon hoppas att vi kommer att vi inte blir ett totalt förfall och totalt slut, utan en förnyelse utav det som vi ser idag runt omkring oss. Och vi kan i alla fall idag njuta av att få lyssna till berättelser. Och ni vet hur viktigt det är, eller hur skönt det är att få lyssna när någon berättar någonting. Så ni ska få möjlighet att bara luta er tillbaka och låta Björn ta över här.
Ja.
Varmt välkommen hit.
Tack.
En praktisk fråga, pappa Störet, det är att det är eftersits. Och jag skulle gärna vilja veta hur många som har möjlighet att följa med på den. På Café Finn kommer det att bli. Är det någon? Ja, vi får se.
Vi får se.
Ja, vi hade... Det var någonting till som jag tänkte på den här valoren. Det är den som jag fick av dig. Ni har fått någonting här. Ja, men det kanske du kan ta själv.
Ja, du hade...
Jag har nog lagt den någonstans.
Du hade den där.
Den låg i pärmen. Ja, någonstans här. Där ligger den. Men ni har mer koll på mig än vad jag har. Jo, den. Och Björn har utsett mig till referens om det. Det här är nämligen en budkavle, berättar Björn. Där Dan Lindholm är Waldorf-pedagog och lärare på den.
Mm.
Och det här är en föreläsning som han höll och som är nu en budkavle som du har sett till att rädda till eftervärlden. Men du kan själv berätta lite mer om det. Okej, okay. Varsågod.
Vi kan ta fram fler stolar. Det kanske kommer någon.
Det kanske kommer fler. Vi hoppas.
Ja, vi tar
tystnad jag bjuder, tingsfrid åt alla, Heimdals söner, höga som låga. Du valfader vill ju att vän jag tänger, fornålderns säger, det första jag minns. I äldsta urtid, där Ymer byggde, fanns sand ej, sjö ej, ej svala böljor. Jord fanns icke, ej ovan till himmel, blott gapande gynna gap, ej gräs eller ört. Detta är en av de viktiga inledningarna på Valans spådom. Och jag skulle vilja att vi börjar idag med att ni skulle få smaka på Eddadiktningen. Skulle ni vara så vänliga att stå upp?
För att, när det gäller det här med det fornnordiska och Eddadiktningen så
är det språket och i de här verserna så finns det 8 rader och det är 8 fötter på Sleipner. Det är han som gör att språket lyfter. Så om ni, kan ni stå på fötterna ordentligt så? Och så börjar ni att lyfta lite framåt. Och så lite bakåt. Och så kommer ni alldeles till mitten. Och så säger ni bara efter mig. Tystnad, jag bjuder.
Tystnad, jag bjuder.
Tingsfrid åt alla.
Tingsfrid åt alla.
Heimdals söner.
Heimdals söner.
Höga som låga.
Höga som låga.
Du valfader vill ju.
Du valfader vill ju.
Att väl jag täljer.
Att väl jag täljer.
Fornålderns sägner.
Fornåldens sägner.
Det första jag minns.
Det första jag minns.
I äldsta urtid.
I äldsta urtid.
Fanns sand ej.
Fanns sand ej.
Sjö ej.
Sjö ej.
Ej svala böljor.
Ej svala böljor.
Jord fanns icke.
Jord fanns icke.
Ej ovan till himmel.
Ej ovan till himmel.
Blott gapande ginnungagap.
Blott gapande ginnungagap.
Ej gräs eller örter.
Ej gräs eller örter.
Tack ska ni ha. Jättefint. Jag ville bara att ni skulle få smaka hur det känns på de här gamla verserna.
Det finns mycket att förklara i den här i den här dikten naturligtvis, som är, man tänker sig en spåkvinna, Valan, som kommer in och ber om ord, och det är alltså Odin hon vänder sig till, Valfader, i Valhall själv, och så ska hon berätta, och det ingår i Eddadikten. Jag ska snart komma tillbaka till den där, men först tänkte jag säga det att alltså, när man ska försöka få en inblick i det nordiska så kan vi ju inte skryta med fantastiska Akropolis-tempel med sälvstatyer i guld och höga pelarkolonner. Och när vi gräver ut arkeologer så hittar man kanske runstenar visserligen och en och annan vacker utsirad trälämningar finns ju, och skeppen och så vidare. Men ändå så ger det en ganska mager kost om man vill förstå det nordiska. Men vi har någonting som finns bevarat, och det är ord, kväden, skaldedikter och de isländska sagorna, som berättar mer ingående hur de här människorna, vilken medvetenhet de hade och hur de förhöll sig till livet. Det berättas att Gunnlaug Ormstunga kommer till Norge. Han står inför jarlen Erik, och han har en svullen fot. Jarlen säger: jag ser att du har en svullen fot, men du haltar inte. Icke ska en haltas så länge båda benen är lika långa, säger Gunnlaug Ormstunga.
Och ni känner kanske igen det där citatet. Eller Ragnar Lodbrok, han har varit med många äventyr, och han ligger i gropen där i England. Han har blivit tillfångatagen av den engelska kungen. Han blir kastad i en ormgrop, och han möter där i ett sorts dvalatillstånd sin fylga, sin skyddsande, och när han vaknar upp så kväder han: grymta månde grisarna om de visste vad en gande galten lyder. Och det är sån otrolig kraft i dessa repliker som de här har sagt, de här människorna som levde. Så på något sätt kan man läsa ut en hel del ur dem. Det finns berättat i slaget vid Svolder, Olof Tryggvason. Var brast så högt? Frågar han bågskytten, vars det var sträng som hade gått sönder. Norge ur eder hand, min konung. Eller det berättas om Egil Skallagrimsson.
på en av sina resor. Han reser längs Norges kust, och han åker förbi Skånes kust faktiskt. Och landar här, och nu har man slagit läger ute vid kusten, och man tänker, man planerar, man funderar, man diskuterar huruvida man ska anfalla Lund, som på den tiden är en köpstad även då, och där finns en hel del gods och guld att hämta, och man kan inte komma överens. Det är fem skepp, och Egil Skallagrim tar så småningom till orda, och då säger vast skolar våra svärd vina, vi som ofta färgat ulvtand röd, dåd må öva. Tappre män såg jag ofta kämpa och segra med slöa svärd. Bättre är mod än modlöshet hava i Hilds lek. Bättre är glad än bävande vara i allt man för händer har. Och efter det så är diskussionen fullständigt slut där på stranden. Och alla gör sig i ordning för strid. Och man tog upp till Lund, och det berättas att man återkom redan samma kväll med ett ganska likt byte. Och man hade Egil Skallagrim som var tydligen först över muren också. Ja, det finns sådana kväden kvar och sådana citat som vi kan hämta ur de isländska sagorna. Och jag förmodar att några av er har bekantat sig med dem. Och de finns ju i flera band, och det finns väldigt mycket att ta reda på där. Men nu ska vi gå tillbaka till den här första versen här. Heimdals söner, höga som låga. Är det någon som vet vem Heimdal var? Om Heimdal är en av asagudarna, och det berättas att han bodde nära regnbågen Bifrost, och han hade så god hörsel att han kunde höra gräset växa. Och han hör då alla som passerar över den här regnbågsbron som går mellan Nygård och Asgård. Och det, en av de berättelser som finns är hur han gör tre resor till Midgård. Och då, först en gång så besöker han en enkel familj. Han får ett enkelt bröd och vatten där. Och de är gästvänliga, så att han får ligga i husfolkets säng mitt emellan mannen och kvinnan. Och när han har rest bort där så småningom så blir det, så föder hon ett barn där 9 månader senare. Och den där historien upprepas 3 gånger. Han kommer sen till en lite bättre, rikare familj där bonden heter Karl, och där föder han då de som kommer att bli odalbönder. Och slutligen, tredje resan, så kommer han till någon som heter Kon, och även där får han sova i sängen, och även där föds det ett barn som blir kallad Konunge, så det blir därav härstammar Konungasläkterna. Heimdals söner, hon hälsar alltså den här valan då, Heimdals söner, höga som låga. Och man tänkte sig att det fanns alltså tre olika grupper i samhället som alla härstammade från Heimdal. Valfader, varför kallas han valfader då? Valfader är för att det är Odin som väljer. När man stupar i striden så väljer han vem som kommer till Valhall och vem som inte kommer till Valhall. Och därför kallas han ibland Valfader. Han har 49 namn, Odin. Och lite olika för vad han ska göra. I äldsta urtid, då Ymer byggde, ja, då kommer vi in på hur världen skapas. Och i den nordiska mytologin så fanns det alltså, det första som fanns var alltså Ginnungagap. Och Ginnungagap, det är alltså det här, det är som ett stort tomrum. Men allt det här som finns i den nordiska mytologin finns också i människan. Så om vi skulle titta på, om vi tittar på en människa, jag har ritat en bild av en människa här, så kan man tänka sig det här, om man jämför med Matti Bergström som är hjärnforskare, så menar han att det stiger upp en livets träd, eller liksom den här impulsen här nerifrån, och så är kunskapens träd här. Och här finns det någonting som man kallar för möjligheternas moln. Alltså ett imaginativt rum där ginna betyder, man kan, på norska kan man säga att man kan ginna någon, man kan förvränga synen på någon, man kan hypnotisera någon, man kan göra bilder i någon genom berättande eller genom hypnos. Så det uppstår ett fantasirum där man skapar, det kallas också att ginna. Så ginnagap, det är det här tomrummet där allting är möjligt. Och det man, som man kan kalla möjligheten att mån. Matti Bergström kallar det för möjligheten att mån. Det här ginnagap, om man tänker i makrokosmos, då, är tomt, ingenting. Och i ena änden då så berättas det att där finns en kall pool som kallas för Niflheim, och där är det frostmakterna och det är kyla. Och så finns det en annan pool som är det varma, som är Muspelheim kallas det. Nu så småningom, när det finns två saker, så förr eller senare möts de. Och när de här två kalla och det varma möts, så exploderar hela kosmos och det föds en gigantisk jätte som kallas Ymer. Och det är den första varelsen i världen, i den nordiska mytologin. Och den här jätten ligger där och sover, och han låter också. Han andas, han låter, och han ligger där i urtids långa tider. Och det växer ut jättesläkten ur hans armhålor, och hans ben parar sig med varandra. Och därav kommer Trudhjälmer, Bergelmer och Aurgelmer släkten. Och alla de här jättarna växer fram ur Ymers kropp, kan man säga. Men där finns också, i den här kalla delen, så finns det mycket is kvar. Och där berättas att det uppstår en, ungefär samtidigt som Ymers, uppstår den här Audhumla, som är alltså den största kon som man kan tänka sig. Hon har fyra ben som står i världens fyra hörn. Och hon är större än alla moln tillsammans. Och hon står där och slickar på den här isen. Och så småningom så slickar hon fram en man som heter Bure. Och den här mannen, han gifter sig med en av jättekvinnorna. Och får en son som heter Bur. Och Bur får sen tillsammans med Bessla, som är en jättekvinna. Han får Oden, Vile och Ve. Och det är de tre första gudarna som föds. Och de där tre gudarna, Oden, Vile och Ve, de blir förgrymmade på den här Ymer som ligger där och låter hela tiden. Så de mördar honom. De slaktar honom. Och därom har vi den här versen, ska vi se här. Där man, världen skapas alltså. Av Ymers kött uppkom jorden. Och havet av blodet hans. Hej, välkomna. Jag har just kommit till hur världen skapas alltså. Och här ligger då en gigantisk jätte och sover i kosmos som heter Ymer. Och då mördas han, och av Ymers kött uppkom jorden. Man madde det här i en grottekvarn, och därav kommer all jord. Och havet av blodet hans, himlen av hans skalle. Alltså man högg av huvudskålen och hängde den. Och det är den ni kan se som en kupol över världen. Det är Ymers skalle helt enkelt. Skog av hans hår, men bergen av jättens ben. Av jättens ögonhår gjorde makterna Midgård åt människors söner. Men av jättens hjärna gjordes de onda molnen på höga himlen. Detta är intressant. Jag ska komma tillbaka till det sen. Varför det står gjordes de onda molnen på höga himlen. Vi har här alltså den här gässan, och allt det här som händer i makrokosmos kan också tydas in i människan. Och
De onda målen kan ju vara, kan man föreställa sig, gruvsamma tankar som gnager. Som gnager på livets träd, på Yggdrasil, på människan. Och som gröper ur hennes livskraft som kommer här nerifrån. Så är det här, det som är det onda målet, tankarnas onda mål, kan man se. Jag ska återkomma till det lite senare. Världen har skapats, ja. Och ur den här världen nu då så uppstår asken Yggdrasil. Och versen går så här då. Ask vet jag stånda, Yggdrasil nämns den, väldig, vattnad med vitaste ör. Därifrån kommer daggen som i dalarna faller, evigt grön står hon vid Urdarbrunnen. Därifrån kommer möar som mycket veta, tre ur den sal som under trädet står. Urd kallas den första, värdan i den andra, man skar på trä, namnet skuld på den tredje. Alltså, vid Urds brunn så sitter nornorna. Och det intressanta med Yggdrasil är att Ygg kan man härleda från ordet äck eller ich. Och betyder helt enkelt jag. Och det är jagbäran. Drasil är fortfarande ett namn i Norge för en krökehäst som bär. Så det jagbärande trädet är människan. Och Urds brunn, där bor nornorna och de regerar över, de skiftar livsvillkor, de skipa livsvillkor, skifta livslotter och mäta ödet åt människors barn. Det är de som styr både gudar och människors liv. Nu kommer i alla fall en tid av fred i Asgård. I det här i det område som där gudarna bor så är det guldåldern kallas det, och alla, det är frid och fröjd, och de ger sig ut för att se på skapelsen. Odin och två av hans kamrater, Loder och Odin har samma namn, men ibland byter de här höner och Loder är det som följer med honom. De går i alla fall längs stranden i Aurvangalandet. Och de går längs en stor sandstrand och det är väldigt vackert. Men det är obefolkat, det finns inga människor än. Och då ser de på stranden de ser två trädstammar som ligger där. Ask och Embla, ödeslösa, utan livsmål. De hade liksom inget liv. Och då står de där och tittar och så får de ett infall att de ska skapa skuggorna, sägs det, från de här tre, faller på de här trädstammarna. Så de ser ut lite grann som levande och då får de en ingivelse att skapa någonting som liknar dem själva. Så Odin, han blåser sin andedräkt in i de här trädstammarna. Vind gav Bodin, står det hela. Vett gav höner, livssaft och rörelse gav den andra guden. Vi ska se här, så vi kan få det. Jag försöker komma ihåg, men jag kommer ju inte ihåg allt. Då, så här står det i Eddan i alla fall. Vi ser här. Då kom och tre ur denna flock, mäktiga asar, milda till gårds. De fann på land föga mäktande, Ask och Embla utan livsmål. De ägde ej ande, de ägde ej vet, ej blod, ej röst, ej blomstrande hy. Vind gav dem Vodin, vett gav höner, livssaft gav loder och livets färg. Och på det viset kan vi komma ihåg det här att det är Odin som ger andedräkten. Det är Odin som ger, Odin kallas också Vodin. Och är det där som blåser, det är det som är när ni andas. När man andas så är det just Odins rörelse som man känner. Ja, okej.
Okay. Vad var Asko och Embla innan de blev? De fann på land föga mäktande. Vad var det för så?
Det var två träd alltså. Asko och Embla. Embla är alm. Och man kan väl tänka att ask är det manliga och almen är den kvinnliga aspekten här.
Men det är snikhet med vad den och Embla.
Ja. Ja visst, men det märkliga är om man frågar hur, vad heter de första människorna, om man ställer den frågan till någon på gatan, så säger man ju oftast då i Adam och Eva, inte Ask och Embla, även om det är våran mytologi som borde vara det man först tänkte på. Nu ska vi se om vi ska gå vidare här. Ja. Nu har vi skapat de första människorna i alla fall. Nu fanns det i Asgård två släkter. Det fanns dels vanerna. Och man kan tänka att de hade ett ursprung från en äldre tid. De är ursprungligare än asarna. Men det är en annan hierarki som ligger underliggande i, och asarna på något sätt kommer över här. Vi har alltså två släkter, vaner och asar. Och vanerna, de härstammar från en keltisk tid, tänker man, menar vissa forskare då, bland annat Don Lindholm och Steiner. De härstammar från en keltisk tid, och asarna, visserligen också som en gren från ett keltiskt arv, men de kommer mer senare. Och nu uppstår en strid här i himlen. Det uppstår en strid mellan vanerna och asarna. Och orsaken till den här striden är att en kvinna ur vanernas led som heter Gullveig, hon besöker asarna. Och det berättas att hon besöker också Midgård. Hon är en trollkvinna, alltså hon sejdar och hon håller på med olika trollformler och svart magi och skickar så att säga onda krafter, avundsjuka bland annat, in bland människorna. För tidigare var det okänt. Så hon gör så att människor blir avundsjuka. Nu blir de upprörda i Asgård över det här. Och trots att hon har fri lejd så bränns hon. Hon bränns på bål. Alltså. Tre gånger brände de den tre gånger borna. Ofta ej sällan. Dock än hon lever. Och här är det som den mytologin är lite grann som hieroglyfer. Alltså att man måste tyda vad som sägs. Det finns nycklar i den nordiska mytologin, och det de har lämnat, det är lika mystiskt som alla gångarna i pyramiderna, som man inte riktigt vet vad de är till för. Men man måste leta och söka, och det är inte frågan om att det är någonting man ska tro på, eller utan snarare undersöka, forska och försöka förbinda sig till och se om det kan vara användbart.
Om en teori kan vara användbar och ge en egen förstahandserfarenhet av att det kunde vara någonting. För ofta är de här bilderna mångtydiga. Hon bränns alltså. Hon bränns där mitt i Odins sal. Och den här häxan, hon har ju så fruktansvärt kallt hjärta så det brinner inte upp. Utan det ligger kvar där i glöden. Och Loke, som vi ska återkomma till, är en väldigt skum figur i den nordiska mytologin. Och det kan inte vara en slump att man har satt in en sån figur, för det är alldeles för märkvärdigt. Han går dit i alla fall, petar ut det här hjärtat och äter upp det där. Och så blir han med barn. Med det där hjärtat. Och med tillsammans med det här kalla hjärtat så föder han en orm. Och det är denna orm som växer sig starkare och större och större. Och som så småningom växer så att dess skäft svischar ner både träd och hus. Så man blir tvungen att kasta den i havet. Och det är alltså Midgårdsormen som föds på det viset. Man blir tvungen att stoppa svansen i dess mun också så att den inte ska växa sig starkare. Och, men det hjälps inte den här kvinnan, Gulveig. Hon föds igen. Och nyo så tar man in henne i salen där och bränner henne. Och nu händer samma sak som det ofta gör i sagorna. Det upprepas tre gånger. Loke där när han har gått iväg och han petar ut, han hittar hjärtat som ligger upp hyr där i glöden och det ligger kvar där för det är så djupfryst. Han petar ut det och äter upp det och föder, hör och häpna, en varg. Och den här vargen, den här ulven då, är först en liten trevlig valp som alla leker med. Gudinnorna i Asgård i Valhall, de tycker om den där och leker. Men Odin blir så småningom betänksam. För den här vargen, den äter så fruktansvärt. Och när han då krossar oxskallar mellan sina käkar så krasar det så fruktansvärt så Odin får ingen lugn och ro. När han sitter där, han sitter ju ofta, Odin, i sin stol, Lidskjalf, varifrån han kan blicka ut över alla de nio världarna och se allt som händer. Han har också sina korpar som kommer och meddelar honom nyheter från alla världens fyra hörn. Men han får ingen ro att meditera, Odin, för det krasar så fruktansvärt när den här ulven äter oxskallarna. Man bestämmer sig för att försöka göra sig av med den här ulven. Och det är ingen lätt match, för det är en fruktansvärt stark sak. Och man skickar iväg budbäraren ner till dvärgarna för att smida då en kätte som ska binda den där. Och den första fjätten, som kedjor som man försöker binda honom med, den bryter han loss omedelbart så att länkarna far åt alla håll. Och man går till ännu duktigare smeder och det går likadant med den. Ingenting håller för den här rullen. Och då, ni kanske känner till den här märkliga historien, man går ner då till mästersmederna och hittar då några som kan göra en magisk fjäder som heter Gleipner. Och den består av sex olika ingredienser. Då. Den består av de smider ihop en kvinnas skäggväxt, en katts buller, ett bergs rötter, en björns nerver och en fågels spott. Och vad kan det sista av det då?
Vad sa jag? En fågelspott, ja, och en kattsbuller, en björnsnerver, ett bergsrötter och en kvinnans skäggväxt. En kattsbuller. Så är det. Ja, då har vi alla sex.
Nej,
det tog vi två gånger. Det tog vi två gånger. Ja, bra.
Svartsbullar,
bergsrötter,
björnsnävar, fågelspott, katten då.
Och
ett bergsrötter.
Fågelspott.
Det var
någonting magiskt. Vi återkommer, jag återkommer till det tydligen. Men ni märker att det inte är lätt att få ihop en sån här magisk jätte. Hur som helst, de ska binda den här ulven med den. Och nu anar han oråd, för att det här ser ut som ett silkesband. Och han säger, det här vinner jag ingen ära på om jag låter mig bindas av det här. Utan det måste vara något trolldom med i spelet här. Så att han vägrar. Men okej, om Tyr lovar lägga sin hand i gapet på ulven som pant, så går han med på det då. Och Tyr då, tisdagens gud, kan ju lägga märke till att vi har ju alltså måne, söndag och sol och mångudar, så har vi Tyr, tisdag, Odin, onsdag och Tor, torsdag och Freja, fredag. Så vi har ju de här gudarna hela veckan. Hur som helst, kan han inte bryta den här fjätten, utan han biter alltså av handen på Tyr, och för han kan inte, ju mer han drar i den här fjätten så ju starkare blir den. Så man binder honom då, och det märkliga med den här jag ska återkomma till det, man binder honom i underjorden i alla fall, och man sätter ett jag tror jag har en bild på det här någonstans, ska jag säga. Man sätter ett svärd i gapet på honom, så att han inte ska kunna slita sig, alltså. Det här är förresten en alldeles rolig bok. Känner ni till den här? Den är, där kan man ju läsa alla de här sagorna. Ja, här står han, ulven. Och han har ett svärd här då i gapet. Så att han dräcker. Och från dräglet, från hans mun, rinner en flod som heter Vån. Och ni vet, när ni våndas inför någonting, så är det just en fläkt från den där floden som ni kommer åt. Den skapar vånda bland människorna i Midgård. Ja, allting hänger ihop i det här på något vis. Jag ska återkomma till det. Nu ska vi se här. Vanorna och asarna, ja. Och
andra hjärtat som åker oss.
Hur sa?
Andra hjärtat som åker oss.
Ja, just det. Vi förväntar er att han ska bli bränd, hon ska bli bränd en tredje gång, ja. Ja, och det blir hon. Hon blir bränd en tredje gång. Och samma sak upprepas igen, ja. Och nu så slukar han åter hjärtat. Och nu föder han en kvinna då som får namnet Hel. Och det är hon som förvisas ner till underjorden och blir drottning där. I Hels rike, i underjorden. Och där tar hon hand om sådana som har dött och som får bo där. Och det är det, där kommer det här ordet helvete också, helvete. Men det är kristen tolkning av det hela. Hels rike var annorlunda, och
Jag kan inte berätta alla de här myterna, utan jag kan bara antyda till vad... Men ni får forska själva. Jag hoppas att mitt berättande kan få er att bli nyfikna på att själva tränga in i de här. Jag ska visa er sen några källor. Förutom Eddan så rekommenderar jag den här gamla Viktor Rybergs skrifter för Fädernas gudasaga. Det finns hur mycket som helst i de här gamla böckerna att läsa. Ja, där hade vi Lokes, och jag ska komma tillbaka till det här. Det här var alltså orsaken till det här kriget mellan asar och vanerna då. Att den här trollkvinnan kom in. Och det här utspelade sig. Och så småningom så blev det i alla fall fred mellan asarna och vanerna. Och man satte sig ner i en stor ring, och för att befästa freden så utbytte man gisslan också. Några av vanernas gudar fick flytta hem till asarna, och några från asagudarna fick flytta till vanerna. Och bland annat så Frej och Freja, som har att göra med sexualiteten, de hade tidigare varit i det omedvetna i bland vanernas släkte. De flyttade hem till asarna, som är mer medvetnas sfär i människans värld. Så Frej och Freja och Njord flyttade hem till asarna. Man sätter sig nu i en stor ring, och man hade ju inte papper man kunde skriva på ett fredsfördrag för den här tiden, utan man ställde en stor kruka på golvet. Och så går alla gudarna dit och spottar i den där krukan. Och efter att alla gudarna har spottat i den där krukan så har man det där kvar där. Och vad ska man göra med det där då? Jo, nu gör de utav det där en liten gubbe. Man skapar en liten gubbe som heter Kvasir. Och Kvasir hade den egenskapen att han hade någonting från alla gudarna i sitt väsen. Så han var den visaste av alla varelser. Det fanns inte en fråga som man kunde ställa som inte han kunde svara på. Och Kvasir är förresten en sökmotor på internet. En sökmotor Kvasir. Men denna Kvasir, han är en tid hos gudarna i Asgård. Men sen så blir han skickad ner till Midgård för att hjälpa i människornas värld och ge dem råd i olika saker. Och han vandrar omkring där och hjälper till. Orkar ni höra mer eller? Okej. Nu händer det sig att han kommer en gång till ett par dvärgar, och dvärgarna de heter Fjalar och Galar. Alla figurer i den nordiska mytologin heter någonting. Och bara det kan vara en dörr, en nyckel till att hitta vad det egentligen handlar om. Som man kan forska kring. De här jättarna, eller värjan heter i alla fall Fjalar och Gala. De bjuder hem Kvasir. Och de bjuder in honom i ett mörkt rum, och där mördar man honom. Man hänger honom upp och ner och tappar ur allt blodet i två kar som heter Son Boden, och det tredje som heter Odrörer. Blandar honung i det där, och så gör man en brygd av det, ett öl, ett mjöd. Och det där mjödet, det har den egenskapen, när man dricker av det mjödet så diktar man sant. Man diktar vist, sant och äkta poesi, så att säga. Det kallas för skallmjödet. Det där skallmjödet blev ju väldigt dyrbart nu då. Och det var många som ville komma åt det där skallmjödet som Fjaral och Gara nu hade rätt till. Och det berättas att en jätte som heter Gilling kom på besök där. Och han ville dricka naturligtvis av det här mjödet, men han blev inte bjuden. De var väldigt snåla på det här. Och istället bjöd de med honom på en fisketur. Och så var de ute och rodde. Och så rodde de, Fjolar och Galar, i full fart på ett grund. Och det bar sig inte bättre än att Gilling, han föll över relingen och drunknade. Och när de kom i land, så hans fru var kvar där i huset, så berättade man det där för henne, att nu har han drunknat, jätten Gilling har drunknat. Och kanske för att lindra det lite, kan du gå ut på bron så kan du få se den plats där borta vid skäret där han drunknade. Och kvinnan, hon var ju jättesorgsen och tårarna sprutade på henne. Men Galan, han hade gått upp på taket och han hade tagit ner, de hade på skorstenen en stor rund sån här kvarnsten. Och när hon gick ut på bron där så rullade han ner den på henne, så hon var alldeles platt och tyst. Så tråkigt var det med den historien. Men nu var det så att den här jätten, han hade ju en bror som hette Suttung. Och nu kommer Suttung till de här dvärgarna, Fjolar och Galar, och krävde bot. Och det var så på den tiden att om man hade haft ihjäl någon så fick man mansbot. Och då krävde de att få ölet. Suttung krävde att få ölet som bot. Och det gick inte Fjolar och Galar med på. Men Suttung, han var listigare. Så han tog med Fjolar och Galar på en fisketur. Och sen satte han i land dem på ett skär. Och nu var det högvatten. Och ni vet, bergar, de är inte så långa. Så vattnet är steg och snart hade de bara näsan över vattnet. Och då gick de ju med på att förhandla, Fjolar och Galar. Så då fick Suttung mjödet. Och på det viset så hamnade skallmjödet hos Suttung då, i hemma hos honom. Och han låste in det i ett berg som heter Nitberg. Och så satt han sin dotter som inte hette Gullvej utan Gunnlöd, den här dottern som vaktade ölet. Och den här historien då, den finns i Eddadiktningen. Alltså det är Snorre Sturlason på Island skulle skriva ner olika kväden och dikter, så märkte han att det var ingen som förstod, för man pratade. I en dikt kunde det komma stå till exempel Kvasis blod eller Suttungs mjöd. Man la in det i dikten och då var det ingen som förstod, så han var tvungen att skriva en fotnot då och berätta hela den här historien om Kvasir och hur det här blev skallmjöd. Så det är på så vis genom Snorre Sturlason som vi har den här berättelsen. Men Viktor Rydberg, han vägrar överhuvudtaget ta upp den i sin bok. Enbart på grund, som han skriver ut, av estetiska skäl. Han kunde inte tänka sig något så vänligt som att gudinnorna skulle gå fram och spotta i en burk. Liksom. Det passar inte med honom. Men det finns alltså finns många sådana här känningar i diktningarna som blir svåra att förstå om man inte har bakgrundshistorierna. Men Snorre Sturlason, han har skrivit ner massor av sådana här fotnötter och berättat berättelserna. Nu såg ju naturligtvis Odin uppe ifrån sitt lidskall uppe i Asgård, så såg han ju att skallmjödet, Kvasir, hade förvandlats till ett skallmjöd och hamnat nere hos jättarna. Alltså från Asgård ner till Jotunheim och förvarades där i berget och inte var åtkomligt vare sig för människor eller gudar. Så han bestämde sig för att ta reda på om han kunde få fatt på det här skallmjödet. Så han klädde ut sig, och när Odin går ner i Midgård så har han ofta då en lång kappa, en blå kappa har han, och en slokhatt som är lite neddragen och långt skägg. Så han går ner i förklädnad. Han kallar sig Bödverk. Och han går ner och kommer så småningom till
En bonde som heter Bauge. Och den här Baugen hade 9 drängar som gick och slog hö. Och de gick och slog hö med sina liar. Och Bödberg, som han hette då, Odin, han hade ett bryne med sig. Så han ropade på de där drängarna och de fick sina liar vässade utav Odin. Och när han hade vässat liarna så var det så skarpa blad så att höet, det la sig nästan automatiskt. Det var en sån fantastisk skärpa på lian efter han hade slipat det där. Så de började förhandla och ville köpa det här brynet naturligtvis. Den som tar det får det, sa Odin, och slängde upp brynet i luften. Och nu var det sig inte bättre än att alla de här 9 drängarna hoppade vilt efter och nappade åt sig det där brynet. Och det var sig inte bättre åt än att de skar halsen av varann alla 9. Så där låg alla 9 med huvudarna av. Och Bauge då, som vars drängar det här var då, han var ju helt förtvivlad. För hur skulle han kunna få in sitt hö den här vintern utan drängar? Odin lovade, det ordnar jag. Jag ska jobba för 9 drängar, säger Odin. Bara du ger mig, för Bauge var alltså bror med Suttung. Om du kan lägga ett ord för mig och Suttung så jag kan få smaka på skallmjödet. Och Odin, han arbetar hela den där sommaren i alla fall. Och han gör 9 drängars syssla. Han slår hö och bärgar allt det där höet. Och när hösten kommer så är det dags för hans lön då. Och då ska han gå då ska de tillsammans gå till Suttung för att kräva en slurk av det här ölet då. Skallmjödet. Och Suttung, han vägrar. Han är blankt nej. Så Bauge och Bölberg, de går runt berget Niper på baksidan. Och Odin, Bölberg, han har med sig ett borr som heter Ratare. Och så borrar de ett hål i berget, rakt in i berget. Och Bauge, han böjer sig ner och blåser i det här hålet då. Och då kommer spånen tillbaka i ansiktet på honom. Och då märker de att det inte är färdigborrat. Så han får borra en stund till. Och sen när han har borrat ett bra tag till och de provar att blåsa, då försvinner spånen inåt. Snabbt som ögat så förvandlar sig Odin till en orm och slinker in i hålet. Och Bauge slår efter honom med borret men missar honom. Och han försvinner in, och när han kommer in så han kan nämligen skifta hamn. Och när han kommer in igen så är han Odin igen. Och där träffar han då Gunnlöd. Och det berättas att han tillbringar 3 nätter med henne. Och hon har ju bott där i berget i vinnerliga tider och bara vaktat det där ölet. Så hon blir ju väldigt glad att få herrbesök. Så de sover tillsammans och han får dricka utav ölet. Och första natten så drack han upp son, andra natten båd. Och tredje natten så drack han upp hela karet odrör. Och efter de där 3 nätterna med den här förtjusande kvinnan Gunnlöd, så finns ingen mer öl att dricka. Så Odin, han förvandlar sig till en örn och svingar sig upp genom rökhålet i berget och iväg över himlen. Nu ser Suttung det här som kommer ut på tunet, att någon kommer ut ur bergets sprickor, och han knackar på och förstår hela situationen. Han ser allt det här ölet i uppdrag, så han går också i örnhamn och börjar jaga Odin. Och nu flyger alltså båda de här 2 örnarna full fart hem mot Asgård, men Odin först och Suttung efter i örnhamn. Nu är det så att det går inte att flyga så fort när man är så tungt lastad som Odin var i det här fallet. Han hade så enormt mycket öl i sin kräva, så att säga. Så Suttung tar hem på honom i hastighet här. Och det är en hård strid om vem som ska hinna först. Men innan han kommer då fram till Asgård så blir han tvungen, Odin, att släppa lite mjöd ut bakvägen, så att säga. Och det faller ner över Midgård. Och det är sånt skamnöd som journalister och skräppoeter använder sig av när de skriver sånt som bara skapar osämja, elakheter, avundsjuka och svartkonster i världen, i midor. Men det övriga mjödet, det som han fortfarande hade kvar, det kommer han fram till Asgård i alla fall. Och där står de andra gudarna färdiga på tunet med kar och koppar. Och han landar och spyr ut allt det där mjödet. Och sen dess så har Odin förvarat det där mjödet i Asgård. Och har det som gudadryck. Och det kallas Suttungs mjöd, alltså det förvaras hos i Valhall numera. Ja, vi kanske ska ta en paus där, så ska jag försöka. Det är ett bra ställe att avrunda på kanske just nu. Ja.
Det kanske är det efter allt öldrickande. Så tar vi lite fika.
Ja.
Får jag fråga, är det den där ulven som heter Fenris?
Ja, just det. Det är Fenris. Finns det fler frågor kring som ni har?
Jag undrar, vad tog Odins två bröder med?
Odin, Vile och Vea.
Ja.
Mm.
De,
de bytte namn till Loder och Höner.
Ja.
Och förekommer sedan vidare i historien.
Så mördade han inte sina bröder?
Nej, han, nej, det känner jag inte till.
Är det Låk och Olmarks?
Men det är väl fadern?
De mördade alltså fadern Ymer, va?
Nej, men ja. Det var tre bröder och en som mördade de två andra. Har jag läst absolut. Och då hette den Valovi, inte...
Aha. Valovi?
Ja, Odens Valovi. Jag tror det är Åke Olmark som har skrivit.
Okej. Vale kommer in senare i historien här. Och som Balders hämnare, men...
Är det Tri-Vale?
Ja, alltså det är jätteintressant.
Men det är därför jag accepterar att de här frågorna är med. Ja. För att vi har Tri-Vale och
Beofas.
Ja. Så det är därför jag sålde den i
sången. Ja, precis. Jo, det är svårt att säga vad som är sant och inte sant i det här. Utan man får alltså forska i det här. Och se vad som går att använda sig av det. Va? Mm. Och vad som man kan bli klokare av att veta, så att säga.
Och brodermål har jag, det finns ju liksom från andra kulturer.
Mm. Mm.
En start på någonting.
Mm. Mm.
Och ett dubbelt brodermål borde ge en dubbelt så bra start.
Jo, det här med mjödet släppte han ju ut på marken.
Ja, det föll ner över Midgård.
Men det här, han plockade inte upp det till där uppe igen, utan han lät det ligga kvar.
Ja, det är det som finns kvar i Midgård här. Som
är journalister. Nej, det är inte journalister.
Nej, men alltså...
Dålig skrift.
Mindre begåvade poeter eller ja, alltså överhuvudtaget sånt som är osant och som skrivs liksom utan att vara inspirerat av sanningen, så att säga.
Han släppte ut, vad var det gjort av?
Ja, det var ju samma mjöd, så att säga, fast det kom bakvägen och därför blev det förorenat.
Det var för att det är så ont.
Ja,
men det här, fast det mjödet,
det han spydde ut blev
hela. Ja, men mjödet, då innan han var där inne hos Gunnhild, så här kan ju, var det tre delar av mjödet var uppdelat.
Ja, ja.
Och då, det var väl tre olika ingredienserna i mjödet.
Ja, det är lite dunkelt, men det var tappat alltså i två tunnor och ett kar, va? Tunnorna heter Son och Bodn och det här karet heter Odröre. Och det som Odröre betyder, det som rör sinnet. Som stimulerar till poesi och så vidare.
Men de två ingredienserna i mjölet, det var inte här?
Det var blodet och honung bara.
Jaha.
Fasigt blod helt enkelt, ja, ja. Och blandat med honung. Okej, ska vi ta honung i teet då? Ja, jag fortsätter, om ni orkar med så ska jag försöka knyta ihop det här så småningom. Ja. Ja, den där är jättefin, ja, precis. Mm. Den tror jag fortfarande går att få tag på. Ni som är intresserade, den här boken, det är min lärare som heter Dan Lindholm då, och hans, det här är en det är antroposoferna som ger ut den här på Rotbygge. Så den här rekommenderar jag. Inblick i den nordiska mytologin. Och så finns det Rudolf Steiner som heter Om folksjälarnas mission. Det är här är överkurs, va? Men om det är någon som försöker läsa den så är jag imponerad.
En svår språk.
Ja, den är han går längst av alla så att säga i tolkningen. Och han beskriver också de nordiska folksjälarnas mission, det vill säga att svearna är Odins folket och norrmän är Tors folk och danskarna är Frejas folk. Och hur de här gudarna, de här tre gudarna egentligen är då tidsandar eller våra ärkeänglar så att säga. Folksjälen. Den svenska folksjälen är helt enkelt Odin.
Vem är
det?
Det
är Steiner.
Steiner?
Mm. Folksjälarnas mission. Och vad har då Odins för motion kontra, liksom jämfört med Torsfolket och norrmännens mission? Va? Vad är det, vilken impuls är det som förväntas av ett Odins folk och ett Torsfolk och ett Freja folk? Jag menar, sitter på danskarna.
Det är jättebra, du har hela publiken med
dig. Tycker det.
Du är inte oroad alls.
Nej, det är bra.
Och nu en liten efterkommentar, en fotnot för att klargöra något om Lokes ätteläggar, Lokes barn, Fenrisulven, Midgårdsormen och Hel. Fenrisulven utgjorde ju det falska, det vill säga lögnen, och kallas för lögndjuret. Den lever enligt mytologin på människornas lögner i Midgård. Och den är så att säga en icke-närvaro i språket, i det talade ordet, osanning. Midgårdsormen däremot omsluter ju hela världen, hela havet, hela världshavet med sin kropp och biter sig själv i svansen. I makrokosmos, i mikrokosmos så omsluter Midgårdsormen människornas hjärtan och håller hjärtat stängt. Midgårdsormens kraft är egen kärlek, egoism och egen nyttan. Och också rädslan att släppa taget, rädslan att öppna hjärtat gentemot andra människor. Det är bara Thor som kan få Midgårdsormen att för ett ögonblick släppa hjärtat, släppa sin svans och öppna hjärtat. Som det citeras i Eddan: dristigt drog dådkraftige Thor den etterglänsande ormen upp på båtkanten, hårets högfjäll. Med hammaren han slog det omåttligt fula på ulvens broder. Midgårdsormen är ju Fenrisulvens bror, och han slår ormen i huvudet så den släpper svansen under den berömda fisketuren med Hymer. Thor, jagets kraft, blodets kraft, jagkraften i människan, är den enda kraft som har mod nog att för ett ögonblick få ormen att släppa sin svans som den slukar i munnen och öppna sig. Öppna låset för kärlekens port. Hel, den tredje avkomman av Loke, är så att säga osannfärdighet i den fysiska kroppen. Icke närvaro i den fysiska kroppen som resulterar i utbrändhet, sjukdom och död. Så Lokes inflytande i dess negativa luciferiska uttryck är icke-närvaro i astralkroppen, det vill säga egoismen och midgårdsormen. Icke-närvaro i eterkroppen, språket har ingen substans, det är tomt tal. Icke-närvaro i den fysiska kroppen, hel. Jag ska nu som avslutning läsa någon sida ur Rudolf Steiners Folksjälars mission i samband med den nordiska mytologin. Ni kan studera olika mytologier och världsåskådningar, men ni kommer inte att någonstans finna en så klar och djupgående uppfattning om två slags inflytande på människan som i den nordiska mytologin. Då den germanska människan ännu ägde förmåga att skåda, såg hon verkligen dessa båda makter och ställde sig mellan dem. Hon sade sig att sådan människan har utvecklats, har hon sett vissa makter nalkas, vilka glidit in i hennes inre, i astralkroppen. Det verkar utifrån världen, men på astralkroppen och medan hon är ämnad att utbilda jaget, människans självständighet, kände hon inte bara till den det onda som en möjlighet. I dessa makter som närmade sig astralkroppen för att ge den frihet och självständighet kände hon framför sig frihetselementet, man skulle kunna säga upprorselementet. Hon såg i det luciferiska elementet den makt som i de germanska länderna åstadkom raserna genom att ge människan yttre gestalt och färg och göra henne till en självständig i världen verksam varelse. Främst kände germanerna i sitt klarseende att Lucifer, det vill säga Loke, gjorde dem till fria människor som inte bara ville underordna sig yttre makter utan har den fasta väsenkärnan inom sig själva och ville handla av egen kraft. Det förnam detta luciferiska inflytande som välgörande. Men nu varse blev det också något annat som kom från detta inflytande. Lucifer gömde sig bakom Lokefiguren som har en märkvärdigt skiftande gestalt. Emedan det man såg var verklighet visste man att man till Loke kunde hänföra människans frihets- och självständighetstankar. Tack vare det gamla klarsynet visste man också att det var Lokes inflytande som gjorde att människan gång på gång i sina begär och handlingar sänkte sig lägre än om hon bara följt Oden och de andra asarna. Och vi får nu en stark känsla av det skrämmande och storartade i den nordiska mytologin. Man kände med tvingande riktighet vad som först så småningom åter skulle bli medvetet för människan genom andevetenskapen. Hur verkar det luciferiska inflytandet? Det sluter sig in i astralkroppen, men därmed utövar det sin verkan på människans alla tre led såväl på astralkroppen som på eterkroppen och den fysiska kroppen. I eterkroppen framkallar det drifter till osannfärdighet, till lögn. Lögn och osannfärdighet är något som går ut över människans inre. I astralkroppen, människans rena inre, genomträngs självet av den luciferiska inflytandet och blir egoistiskt. Eterkroppen blir inifrån genomsyrad med driften att vara osann och därmed bestämd för lögnen. I den fysiska kroppen framkallas sjukdom och död. Vi kan därför säga att genom det luciferiska inflytandet i människan blev den fysiska kroppen, eterkroppen och astralkroppen behäftad med sjukdom och död, lögn och osannfärdighet och egoism. Som ett resultat av den andevetenskapliga forskningen vill vi alltså visa att det luciferiska inflytandet åstadkommer egoism i astralkroppen, lögn och osannfärdighet i eterkroppen och sjukdom och död i den fysiska kroppen. Vad bör den nordiska mytologin säga om den tillskrev Loke, Lucifer, dessa tre verkningar? Inte bara att göra människan fri i sitt tänkande och uppleva sitt själv i sig själv. Men också, Loke hade tre efterläggar som påverkar. Den första är upphov till egoismen. Det är Midgårdsormen. Och han är ett uttryck för den luciferiska andens inflytande på astralkroppen. Den andra blandar in det orätta i människans kunskap. Hos människan på det fysiska planet är det det ting som lever i hennes ande och som inte stämmer överens med yttervärlden. Det är osanningen. Hos de nordiska människorna som levde mer på astralplanet tog sig vår abstrakta lögn uttryck i ett astralt väsen. Uttrycket för allt som är förmörkelse, brist på synförmåga, är ett slags djur. Här i Norden, Fenrisulven. Han är det andra som utövar inflytande på eterkroppen och gör att människan har en drift att bedra sig själv. Att tänka osanna tankar, det vill säga tingen i yttervärlden, framstår inte på riktigt vis för henne. Den gamla mytologin gav alltså detta en varggestalt. Det är den astrala figuren för lögnen och dess osannfärdighet som kommer av inre drift.
Denna CD är en budkavel, en vandringsskiva. Du lyssnar 7 gånger, memorera texten och ge sedan skivan vidare till en vän. Kopiera gärna skivan på CD eller kassett. Behåll ett ex och ge övriga budkavlar vidare till vänner.